Ja välkomna till de äldres råd. Vi sitter i normal uppsättning. Jutta Siakus, Per-Erik Lönnfors, Ralf Friberg och mitt namn är Geo Stenius. Vi har ju fått en ny regering och regeringens program har kommenterats i alla tänkbara tonarter. Och skulle det vara fjärran att beteckna detta som barnsligt joller, men kanske vi kan tillåta oss att komma med några kommentarer också från de äldre. Ska vi ta kritiken mot programmet först? Har den varit berättigad? Jutta?
Jag tycker nog att den på sätt och vis har varit berättigad. Jag tycker ju att själva programmet är ju som ett barns önskelista till julgubben. Alltså man har satt upp en massa fina, goda, trevliga saker. Men att ingen har sagt varifrån pengarna ska tas. Och det kommer säkert att bli bråk i regeringen sen när det gäller att återta sina goda löften som man har givit. Och då blir ju röstarna besvikna. Och då kan det bli besvär på vägen. Men annars tycker jag nog att den här Antti Rinne, fast han är ju inte någon skärmtroll, men det här är ju inte någon misstävling. Han har varit en skicklig förhandlare, det måste man säga. Tänk hur snabbt han har fått till stånd den där fempartiregeringen. Tänk på Katainen Sixpack, hur lång tid tog det inte för att inte tala om Sverige och Löfven och hela det där. Så att en liten ros till Antti Rinne.
Det som ju är det farliga med det här regeringsprogrammet är ju att det är till så hög grad bygger på antagandet att nationalekonomin ska växa med 2% och att vi ska kunna sysselsätta 60 000 människor ytterligare så att arbetssysselsättningsgraden blir 75%. Det här är det stora osäkra frågetecknet. Om jag sen får vara lite originell, ingen har hittills spekulerat i hurdant förhållandet blir mellan statsminister Rinne och republikens president Niinistö. Vi vet ju att Sipilä lämnar ju utrikespolitiken och EU-politiken till och med ganska mycket just åt Niinistö, liksom också han skötte om relationen till Ryssland och till Putin. Man kan tänka sig att Niinistö åtminstone kommer att fortsätta med att köta specialrelationen till Ryssland och eventuellt också en hel del övrig utrikespolitik. Jag vill inte uttala mig om Rinnes kapacitet när det gäller att ha insikter i utrikes- och säkerhetspolitik, men han gör klokt om han låter Niinistö köta en del av fögderiet.
Jag tror inte att han är intresserad av utrikespolitik, Rinne.
Lite måste han vara, Jutta, för att han ändå i fackliga sammanhang haft med internationellt samarbete att göra.
Måste inte en premiär eller statsminister vara intresserad av utrikespolitik? Det är väl inte någonting som man kan bara så att säga skjuta ifrån sig.
Han har aldrig visat stort intresse.
Visserligen enligt grundlagen så är det ju regeringen och presidenten som i samråd. Och då, ja. Om man talar om regeringen så måste man ju tala om statsministern. Så nu måste han ju vara intresserad. Men faktiskt var det lite överraskande för mig att höra Ralf ta upp utrikespolitiken. För den har ju inte förekommit.
Just det.
Varken i det här president, i det här valkampanjerna, riksdagsvalskampanjerna eller i just alls i kommentarerna. Så det här, du tar upp en fråga som andra har glömt bort.
Lite peje hade ju funnits i luften. Man har varit orolig för hur vi ska klara ordförandeskapet i EU om inte vi får en regering i tid. Vi har haft finalen för vårt ordförandeskap i Arktiska rådet som inte fick många stilpoäng, får jag väl tillägga. Och hela den internationella atmosfären är ju starkt orolig.
Jo, men det var inte någon anmärkning mot dig. Det var tvärtom ett beröm att du tog upp den här. Men jag skulle anse att de här två punkterna...
Skruvat beröm.
Men kanske... Nej, det var inte skruvat. Det är hur du lyssnar på det. Om du lyssnar ord med det där...
Vaket sinne.
Men kanske det här tystnaden kring utrikespolitiken helt enkelt beror på det att det är ett ganska känsligt läge på alla fronter nu. Och egentligen... Nästan oberoende av vad man säger så löper man en fruktansvärd risk att trampa i klaveret och ställa till det för sig. Och kanske det helt enkelt har varit den övervägande orsaken till att man inte har diskuterat utrikespolitik så mycket.
Och ge ytterligare, ingen har ifrågasatt Tavisto som innehavare av utrikesministerns portfölj. Det har också gått spårlöst eller debattlöst förbi.
Ja, det är ju bra. Jag menar att det inte finns några stora tvistefrågor om utrikespolitiken. Men jag har ju inte sagt någonting här ännu.
Men får jag ställa en fråga åt dig då i det sammanhanget vi var inne på det här. Vad ska jag säga, det här ekonomiska ramverket för det här regeringsprogrammet, och med all rätt så tvivlar både Ralf och Jutta på att kanske man inte får ihop de här pengarna. Och det där, då ställer jag frågan till dig, Peje, att inte kan det ju vara såna idioter de här som sätter ihop det här, att de inte ser riskerna. Att de måste ju väl på något sätt utgå från att det mycket väl kan gå så att vi inte når denna 75-procentiga sysselsättningsgrad och att pengarna då tar slut, och att de då har en strategi för hur det här ska hanteras.
Jag tror att du antyder det som jag också tror, det vill säga att det har varit mera en politisk bedömning bakom det här att göra en sån här optimistisk framtidsvy. Och det som du säger är att det har bakat in vissa reservationer. Det kan också stämma eftersom de har...
Ja, eller i alla fall var man ska börja så att säga överge de här planerna.
Jo, jag tror att de har tänkt på det, och det antyds ju att de ska kontrollera den här sysselsättningsgradens utveckling 2 gånger per år. Så de har redan byggt in en rätt väg där, så att det är möjligt att de inte alls själv tror på det här, men de tar en chans. Men det som är rätt, som både Jutta och Ralf säger, det håller jag med om, att det är nog en väldigt skillnad mellan den här föregående regeringen och den här, både ideologiskt och, ska vi säga, ekonomiskt politiskt. Om jag lämnar ideologin åt sidan, så den här synen på ekonomi har ju varit tudelad genom historien. Alltså vi har ju flera 150 år hade vi Hayek och Keynes, den ena som bromsade och den andra som trumpade på gaspedalen. Båda nationalekonomerna av olika åsikt fick Nobelpris. Och senare i våra egna tider hade det varit Friedman och Krugman, då Friedman som har tagit...
Och Korkman.
Korkman hos oss, utan jämförelser i övrigt. Finns det flera män? Förlåt Jutta, här är bara män nu, det är bara man och man och man. Men för att nu slutföra mitt resonemang, så beror hur man tar ställning till den här regeringens, beror ju på vilken inställning man har till de här 2 viktiga frågorna. Och att man ska gasa eller bromsa. Och nu gasar den här regeringen och det som diskuterar en krapulasup efter, eller en startsup efter den här föregående regeringen, och de går väldigt långt i sin optimism. Och där finns en fog för kritik, men man kan också försvara det.
Ja, men får jag ställa ännu bara i det här sammanhanget en annan fråga till Peje, att om det nu går så som det kanske inte helt osannolikt går, att den här sysselsättningsgraden blir lägre, så då finns ju det andra alternativet, att man tar lån. Och det här lån är ju ett fullt ord idag, men är det nu så fullt egentligen? Att när staten tar lån så är det ju folk som himlar och har sig, men att det brukar ju, om det nu inte går alldeles till våldsamma överdrifter, så sällan har så hemskt stor betydelse.
Jag är av den åsikten att det här rädslan för underskott i statsfinanserna och för låntagning är överdriven. De akuta situationer kan uppstå, men allmänt taget så tycker jag den här är helt naiv, den här kritiken mot att göra underskott i budgeten av de här skribenterna som inte har någon aning om vad de talar om när de jämför ett folkhushåll med en familj. Alltså de har den här bilden för sig att en familj tar ett lån och det där kommer, om de inte kan betala det så kommer banken och löser in bostaden, men det här händer aldrig för en nation. Och man kommer alltid att få mera lån. En stat får alltid mera lån för att man vill hålla igång den här staten. Så jag kan gå vidare på det här temat ännu, men i allmänt taget så svaret är att lån är inte farligt och underskott kan vara till fördel.
Tack. Pengar är som gödsel, det ska spridas och bidra till växt. Jag håller helt med de som är skeptiska mot den här hushållslånefilosofin. Sen vill jag tillföra ytterligare ett element i vår optimism. Och det är den att arbetsmarknadsparterna på något sätt tycks vara beredda att åtminstone diskutera med varandra om det finns någon möjlighet för dem att komma med och stödja den här mera än spirande optimismen beträffande den omedelbara framtiden. Sen vill jag gärna säger jag också att det här programmet tycks vara försett med det som danskarna kallar kattelem, det vill säga en liten port för katten när han ska ut. Det finns med andra ord antydda utgångar om det går dåligt.
Får jag svara på Pejes inlägg här? Jag retirerar från min hårda inställning som jag senast hade när det gällde lån, statslån. Mm. Och jag tror att också Rinne har någonstans lite flagga för att det finns möjlighet att ta lån. Så att jag retirerar. Men sen vill jag säga till Peje när han talar om att det bara män, korkmän och jensmän och vad det nu alla heter. Haha! Vi har en regering där det finns mera kvinnor än män och det tycker jag är jätteviktigt.
Vad är det? 12 mot 11 mot
8. 11 mot 8. 8. Och inga gamla krokodiler mer.
Hör
jag tycker
du,
att det är jätteviktigt.
Du faller i samma fälla som en av Rundradions televisionsreaktörer som sa att vi har nu den mest jämställda regeringen i vår historia. Och då sa hon att det var 12 mot 7, men att det var nu faktiskt 11 mot 8. Ja. Men då blir det, man kan tänka sig då vad hon säger när det är 19 mot 0. Då måste det ju vara alldeles fruktansvärt jämställd, den här regeringen. Att är det här nu inte lite liksom, här finns en sån här liksom någon slags agenda där bakom att det är nu inte frågan om jämställdhet utan man vill ha kvinnlig
jag talar ju inte om jämställdhet, jag talar bara med Peje om att det finns bara män överhuvudtaget som säger att det finns kvinnor i regeringen, jag talar ingenting om jämställdhet.
Det var nationalekonomi
i den här diskussionen med att påpeka att Rinne också har utsett en kvinna att bli Finlands nästa kommissionär i unionen. Det blir Jutta Urpilainen.
Det var en lätt, han gav lilla handen åt henne för att hon var ganska bitter efter senaste gången.
Nu är hon inte alls bitter längre.
Nej, och det var en vacker gest av Rinne måste jag säga. Och jag tror att den här röstmagnaten, vad han nu heter,
Heinäluoma,
han sa nog att han inte besviken, men han såg nog besviken ut. Och jag är mycket glad att Jutta Urpilainen har fått kommissionär.
Ser du Jutta saken också den att Heinäluoma gärna vill planera långt i förväg
klart,
sina schackdrag. Han är lite som Gunnar Sträng var i Sverige. Han har både bälte och hängslen.
Och hängslen, just jo.
En sak till när Geo frågade om de här kommentarerna till regeringen och till låntagningen så finns det också den här vulgära klyschan att säga att det är våra barn och barnbarn som får betala våra skulder. Det här är ju fullständigt löjligt. Våra barn och barnbarn, de vill nog hellre ha en framtid med skuld än en misär utan skulder.
Det stämmer.
Och det har varit en desinvestering av den förra regeringen att skära ner i skolning och forskning och undervisning. För att utan det här har vi ingen framtid. Så att, och de följande generationerna kan nog ta nya lån. Jag menar, de betalar bort de gamla och så tar de nya. Bättre att hålla igång samhälle och få det att utvecklas.
Vi har just haft EU som det där har kritiserat Finland för att vi satsar alldeles för lite på forskning och utveckling och investeringar. Vi lär vara sämst i unionen på att satsa just nu.
Men hör ni, den regeringen som stod för de här nedskärningarna och allt det där, den har ju blivit nu prioriterad. Tänk på Centern. De har fått en massa, alltså de förlorar ju valet och de förlorar vad de gjorde under senaste regeringen. Och nu favoriserar inne dem och ger åt dem.
Snälla Jutta, nu du som parlamentariker och med vad jag kan förstå med stor insikt i hur en regering bildas.
Jag vet
så
ju.
Det enda som händer efter ett val är att man ska försöka få ihop en regering
Och jag vet också vad det här beror på, om du inte avbryter mig. Jag vet vad det här beror på, nämligen att Rinne diskuterar väldigt intensivt med Kokoomus. Men Petteri i Orpo gjorde ett stort fel. Han satt liksom för hårt kläm på Rinne som Rinne inte kunde gå med.
Jotta, tror du att han sitter kvar som ordförande?
Vem då?
Orpo.
Det är möjligt att han inte gör det. För att det är ett litet misslyckande det här också. För att han suger nu på sina fingrar. Han är lite bekymrad. Men att, det tycker jag är jättefint som Geo säger. Det är klart att man måste göra en regering. Men jag tittar bara ur väljarnas ögon. De måste tycka att det är underligt att en regering som har totalt misslyckats och liksom försvunnit liksom från kartoteket och sen får de plötsligt massor med partier.
Ja, men det är ju ändå, alla kan ju inte vinna i ett val.
Jag är ju nöjd att det har gått så.
För att du ska få majoritet där så är det ofta på det viset ändå att för att det politiskt ska gå ihop så måste du ha någon förlorare.
Geo, jag är ju nöjd med den här regeringen. Det är ju ingen kritik. Jag säger bara, jag diskuterar bara.
Nu kan man ju då som lekman och som folkets röst framföra en förvåning över att det är två förlorande partier som sitter med makten idag och som bildar regering. För att de facto så var ju Socialdemokraterna förlorare jämfört med de förväntningar man hade och de möjligheter de skulle ha haft att få en seger. Och Centerpartiet är en klar förlorare, så man har två förlorande partier i regeringen. Det här får man inte glömma, den situationen att man har Sannfinländarna där bakom busken som påverkar den här situationen. Och sen, som Geo sa, så är det ju en sak ett riksdagsval och sen är det en ny situation när man ska bilda en regering ska sköta landets affärer. Och då kan man faktiskt ha två förlorare där.
Man kan kanske säga att demokratin i Finland nu upplever en nådatid på 4 år innan problemen med Sannfinländarna blir akut. För det är redan i Gallup det största partiet och vem vet om inte kan fortsätta. Men jag tänkte fråga Geo, är det möjligt att säga några ord också om Svenska Folkpartiet?
Ja, jag tänkte att vi skulle gå över till att tala både om det här, eller i synnerhet om det här som lite kom, inte så lite oväntat heller, meddelande om att man strävar att återinrätta den obligatoriska studentsvenskan. Och jag vet inte riktigt vem som har varit bakom och hittat på den här historien som säkert kommer att bli politiskt det där problematiskt. Men varför inte? Vi kan börja med SFP, Ralf.
Jo, och där har jag, tror jag, en förklaring till varför Anna-Maja Henriksson lyckades med det otroliga konststycket att skaffa en SFP-minister till i regeringen. Och min förklaring är den att egentligen så har Thomas Blomqvist en oerhört lätt portfölj, för att vad han övertog är uppenbarligen det som Anna-Maja Henriksson som justitieminister i annat fall skulle ha tagit i sin stora portfölj. Men genom det här lilla tricket så har hon då fått en ministermedarbetare och på det viset naturligtvis bättre resurser att köta det som ska skötas. Sen är det en annan sak att uppenbarligen är då Helsingfors i synnerhet ett mycket starkt problematiskt område för Svenska Folkpartiet idag. Sagt utan någon illvilja alls.
Jag tror ju inte att det blir bra med det obligatoriska svenskan i studentexamen. Jag menar, det kommer bara att göra att Sannfinländarna får en enorm vinst under nästa val, för de kommer att motsätta sig det 100%. Och till och med i Kokomos ungdomsgäng finns det också folk som inte tycker om det finlandssvenska obligatoriet. Och jag tror att Anna-Maja Henriksson inte har viftat heller med någon grön flagga för det här. Jag tror inte att det i Svenska Folkpartiet kräver att
men var, det ska... Var hade, varifrån hade
jag
kommit?
Vet inte var det har uppkommit.
Vi skyller på Markus Rantala.
nej, det har uppkommit någonstans, men till exempel så vitt jag har undersökt partiet dagens prat så inte hade talat om obligatorisk studentsvenska.
Men ingen har ju talat om det.
Alltså, och jag tycker att det är väldigt farligt om man gör det.
För att instämmer.
Det finns
instämmer.
Så mycket motstånd och då kommer bara de här ytterpopulisterna att vinna på det.
Det finns ett tyskt ordspråk som säger att det som hjärtat stänger ut, det släpper inte huvudet in. Och jag tror att ett tvång väcker motstånd. Och det finns ju förstås de som vill läsa svenska och som förstår hur viktigt det är ur nordisk synpunkt och vår exportindustrisynpunkt. Men de hamnar i ett försvarsposition mot dem som då motsätter sig tvångsinlärning.
Låt mig säga på latin det som Peje sa på tyska. Nämligen summum just summa injuria, nämligen det bästa är det godas fiende. Mm. Och här borde man nog se till att man formulerar sig på ett sånt sätt att det inte förekommer obligatorisk svenska ordparet i de beslut som regeringen sen eventuellt kommer fram till.
Och som ni säger, tvång är alltid fruktansvärt farligt. Och eftersom man talar om pakkoruotsi så är det tvång. Ja. Och det låter väldigt illa. Men å andra sidan så tycker jag nog att Rinne eller vem det var som gav nu den här möjligheten till ett annat minister, till en annan ministerportfölj åt Blomqvist. Det är väldigt klokt för att nu ska han samarbeta med Norden. Ja. Och det är ju väldigt viktigt att det är en som har svenska som modersmål.
Kan vi komma överens om att vårt begrepp i det här fallet är vänt i ruotsi?
Just
man har försökt lansera de här nyttosvenska och sånt, men det har inte lyckats riktigt.
Jag vet inte om ni har följt med den här utvecklingen av studentskrivningarna. Det kom ju i fjol alltså nya regler som innebär att de som börjar gymnasiet i höst om 3 år ska skriva 5 ämnen. Och det går till på det viset att enbart modersmålet är det där obligatoriskt. Och så väljs 3 ämnen ur en pott på 4 där det andra inhemska, ett främmande språk, realen och matematik. Och sedan det 5:e ämnet väljs igen därifrån. Och det här ger ju en viss liksom möjlighet till att svenskan kanske få lite mera stöd, men det skulle finnas en ännu bättre väg att gå, och det skulle vara att man har det här modersmålet, är det där obligatoriskt, men så ska 2 andra språk också ingå i studentexamen och sedan matematik och realen och så vidare, och då betyder det att folk som ska börja fundera på vad de ska skriva förutom modersmålet tänker, okej, engelska skriver jag och sen det andra språk. Och så blir det då, ja, ska det vara tyska, ska det vara franska, ska det vara ryska? Och så märker man, det är ganska svårt. Och då i Finland så kommer säkert många i synnerhet, de som bor i lite mer tvåspråkiga trakter, sig. Ja, men svenska, det är ju inte så hemskt svårt här, vi har ju svenska vänner och sådär. Och liksom, att då skulle det här stipulationen, man ska skriva 2 språk, tror jag hjälper svenska mycket mer än alla obligatorier.
Får jag säga något positivt om finlandssvenskan? Har ni märkt överhuvudtaget hur vår president talar bra svenska plötsligt? Tidigare när han talade svenska så var det som om han skulle ha läst ett läkarrecept. Han förstod inte riktigt orden som han uttalade. Och nu talar han jättefint, både när regeringen tillsattes och den andra avgick. Och båda gångerna uttalar han svenska verkligt perfekt, så jag ger en bukett rosor åt Niinistö.
Vi har ju då den här aspekten som Geo sa till försvar för svenskan. Man kan kalla det en kulturaspekt. Den väger tyvärr ganska lätt i den här propagandan för svenskan lite mera väger då den här nyttosvenskan, det vill säga att man har ju märkt att Norden och Sverige är ju vårt näst största exportområde efter Tyskland, och där är
dagens hus i sig störst.
Störst till och med. Så där är det man kan inte motsäga att svenskan är av nytta där. Men sen har vi nog en annan sorts argumentation, och det är det, den här medborgerliga rättvisan. Och den bör man kunna framföra som ett försvar för svenskan, för att det uppenbart att man inför i en domstol ska kunna försvara sig på sitt eget modersmål. Och det, så länge det finns människor som inte är fullständigt kunniga i finska, så ska de kunna använda svenska. Och också i umgänge med myndigheter ska man kunna använda sitt modersmål. Och de här två argumenten är sådana som rättänkande och finska medborgare också måste godkänna.
Får jag sen bara tillägga att i den här debatten om hur man väljer ämnena i studentexamen, så hade ju kommit en stark motreaktion från akademiskt håll mot att matematiken har fått en så utslagsgivande roll.
Den långa matematiken.
Bland annat professor Matti Klinge.
Det är just den långa matematiken som får så mycket poäng. Och det är därför kritiken kommer också från matematiklärarnas sida, därför att det tvingar, eller de här höga poängerna lockar folk som annars absolut inte skulle vara intresserade av att skriva en lång matematik, att ta den. Och då betyder det att det så att säga genuina intresset för den långa matematiken kommer att saknas i de här grupperna som läser det, och det tycker de här matematiklärarna illa om.
Ja, för det blir väldigt tungt.
Det blir tungt.
För de studerande. Jag skulle aldrig ha klarat lång matte.
Men den här regeringen har mycket att kämpa om också i framtiden. Dels så är ju samarbete med Norden väldigt viktigt. Jag tror att jag läste i Eko eller någon sån här rapport att det viktigaste idag är samarbete med Norden. För att hela världens handelspolitik är ju nu i kris på något sätt. När jag tänker på Kina och Trump och hela det här, Mexiko och allting. Och det är egentligen alltså internationell handelspolitik har ju ersatt det kalla kriget. Det är det nya kalla kriget som vi har att se emot. Sen Brexit. Vad innebär Brexit för oss? Vad innebär det för vår regering? Det är någonting som vi ännu inte har kunna se och kunna utreda.
Brexit får vi säkert ta upp den 26 augusti när vi återkommer, för det har knappast liksom avförts från dagordningen. Vi har inte så hemskt mycket tid kvar, men jag tycker att vi kunde använda den här tiden till att tala lite om det här flyktinglägret Al-Hol i nordöstra Syrien, där det då finns 70 000 människor. Och bland annat då enligt redaktör Antti Kuronens efterforskningar 11 finländska kvinnor och 33 finländska barn. Och nu har då frågan varit att hur ska man förhålla sig till detta? Omständigheterna i lägret är förfärliga. Man kan inte komma ut därifrån annat än med hjälp från statlig myndighet. Barn dör som flugor, kan man kanske säga. Och här i Finland hade det då funnits, åtminstone på officiellt håll, om nu inte direkt motstånd, så har inställningen varit ytterst njugg mot att hjälpa dem. Barnen kan man hjälpa lite kanske, men egentligen sker ingenting.
Det där, jag anser ju att regeringen rinner faktiskt bör ta en annan ståndpunkt än regeringen Sipilä hade. Och jag är mycket tveksam till att minister Mykkänen ännu, när regeringen bara var en expeditionsminister, ansåg sig kunna dra så hårda slutsatser av regeringens linje som han gjorde.
Inte var de hårda, Ralf, de var inte hårda. Absolut inte. Jag följde noggrant med det. Och jag är nog mera på Mykkänens linje än jag är på din linje.
Det kan jag inte förstå.
Du reagerar som en kvinna, och det är en komplimang. Och jag reagerar mera som en man. Du reagerar med hjärtat, och jag reagerar med lite annat.
Men varför tycker du att man inte ska ta och försöka hjälpa både kvinnorna och barnen ut från lägret?
Det är en så komplicerad fråga. Det kan man inte lösa med att säga hit med alla. Det är enormt viktigt att veta vad de här till exempel 15-åriga gossar, tonårsgossar där. Tror ni att de har gått i en söndagsskola där? Myckarna säger ju med rätta att det har visat sig att de här har blivit också jihadister i de länder de har varit. De har gjort stora grejer och man måste undersöka det.
Det vet man väldigt lite om
det. Jag säger
inte
det att man ska neka det, men man måste absolut undersöka det här, för det är väldigt svår fråga.
Jag sitter nu här i mitten. Vilket tittarna läser eller vad lyssnarna inte vet. Men jag vill framhålla tre argument i den här frågan. Det första är barnens rättigheter som är fastställda i internationell rätt. Och minderåriga barn har lagstadgade motiv för att bli skyddade av sina regeringar. Det är ett argument. Det andra argumentet är att det är aldrig bra för barnen att skilja dem från sina föräldrar. Separationer är den värsta händelse som kan hända människor. Miriam Kallan framhöll det här nyligen alldeles tydligt. Ett tredje argument är det att det finns bland dessa kvinnor då olika typer. En del som hamnar dit blivit vilseledda, men det finns också inbitna terrorister. Men det är ett dåligt exempel om man behandlar de här kvinnorna illa, så är det ett dåligt exempel för sådana kvinnor som eventuellt vill ångra sig och avstå från sin ideologi. Och så att det där, med de här argumenten skulle jag då vilja försvara det att de här barnen ska få komma till Finland och få ett liv här. Och sen vill jag nog kasta en känga åt Jussi Halla-aho, sannfinländare, som säger att de här kvinnorna, de här 11 kvinnorna är tidsinställda bomber. Om han skakar i byxorna för 11 kvinnor så tycker jag att han är nog lite räddhågad.
Jo, men ser du, det hela regeringen skakar ju i byxorna. Och tänk nu, vår skyddspolis har klarat 40, 50, 60 år av att övervaka KGB och västliga informationstjänster i Helsingfors. Hur skulle vi nu inte kunna klara av, utan att samhället rubbas, att följa med vad som händer med ett dussin kvinnor?
Ja, jag är helt av samma åsikt.
Jag skulle säga att i offentligheten hade ju varit väldigt positiva synpunkter när det gäller att ta hem både kvinnor och barn. Jag tycker att man inte kan skilja kvinnorna från sina barn eller barn från sina föräldrar. Men det är väldigt många kvinnor som har ju åkt dit frivilligt och blivit ISIS-medlemmar. Allt det där måste undersökas, och det tycker jag Myckanen sa. Ingalunda ställde han sig negativt till det här, utan han sa att man måste undersöka det. Och många experter har ju varit av den åsikten att hit bara, jo, allt är bra om de kommer hit. Men jag är inte
Myckanen gav inget tidsperspektiv för undersökningarna.
Jag är inte så säker på att det är så där jättebra att man skötar det så där i en handvändning.
Men Jutta, det har ju... De här är ju inte de enda finländska kvinnor som har farit dit och varit med i det där elände. Och en del av dem har redan faktiskt kommit tillbaka, och det har lite undersökts också vad slags kvinnor som har kommit tillbaka. Och det är inte nog alla sådana här ångerköpta stackare som det där bara gråter och säger att de gjorde fel, utan det finns bland de kvinnor som har kommit tillbaka så finns det den hårda linjens kvinnor.
Ja.
Och de är här, de har inte ställts inför rätta, det har inte gjorts några undersökningar. Alltså det här tycker jag, de har full rätt att komma hit. Men de har inte ansetts vara så farliga att man måste göra något speciellt. Skyddspolisen har kanske ögonen på dem. Men varför kunde man inte göra samma sak med de här 11 stycken?
Det kommer man att göra också.
Och förhoppningsvis om de lever.
Men det är ju det här som jag säger, att man måste undersöka. Att man kan göra på det sättet som du säger.
Jag har inte hört några sådana kommentarer att man inte skulle ställa de som har begått brott inför domstol. Alltså det
är klart.
Ja, det tycker jag är fullständigt klart.
Men jag menar också att sitta av en dom i ett finländskt fängelse är någonting annat än att sitta av domen i ett syriskt fängelse.
Men Geo har ju...
de sitter ju inte i fängelse utan de är bara nu inlåsta i det där lägret.
Fängelse liknande förhållanden i alla fall.
Jo, i och för sig. Jo.
Men Geo har ju rätt i det att de här kvinnorna som kanske eventuellt har bibehållit sin jihadistiska åsikt, att man inte alls har undersökt dem här i Finland.
Men nu har ju Finland ofta varit ganska, jag menar, de soldater som kämpar inom i den tyska nationen eller armén eller i Waffen-SS så vidare, de fick ju komma hit tillbaka och de försvaras ju fortfarande. Och att det där, nu tycker jag att om man grips av en sån här ideologisk storm och vill göra någonting och sen ångrar sig och komma tillbaka eller komma tillbaka av andra orsaker, så ska man då, om staten vill det, så ställs man inför rätta helt enkelt och så bedöms det om man har gjort något fel. Och det gäller tydligen då både de som flydde till Sovjetunionen och kom tillbaka och de som var i nazi-armén och så vidare, så ska det ju gälla det här.
Här är vi ju hela bunten av samma åsikt.
Mannen tog ju hem den här bataljonen därför att den behövdes på hemmafronten. Eller på den finländska fronten.
Men att vi har ju ändå varit alla av samma åsikt i den här frågan, även om jag har en lite skarpare inställning till det.
Men och kanske vi kan enas om en ungefär sån ståndpunkt att det där, att antagligen kommer den här Rinnes regering nu att försöka få hem dem, men att det kanske på grund av den föregående regeringens njugga inställning kanske är för sent för en del av det här.
Det får vi se.
Jag lovar ingenting.
Du lovar ingenting, du vill inte ställa
dig. Vi får se.
Okej, det där, i detta oeniga tonfall så slutar vi, eller med detta oeniga tonfall slutar vi den här sändningen av De äldres råd. Det är den sista för den här säsongen. Vi återkommer igen på hösten, eller vad vi nu ska kalla det. Det är nämligen den 26 augusti. Måndagen den 26 augusti hörs vi igen.
Och samma klockslag?
Samma klockslag antar jag. Samma kanal. Vi tackar för intresset och ha en bra sommar.